Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svanå, jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej och välkomna till avsnitt 79. Förra gången pratade jag om något som kanske inte låter så jätteromantiskt, nämligen hantverket, skrivhantverket, och att detta är en inlärningsprocess. För att skriva bok handlar inte bara om inspiration, även om det är väldigt trevligt. För det är också någonting som man behöver öva på och något som man lär sig. Och idag tänkte jag visa hur jag menar. Hur en text kan se ut först och vad som händer om man börjar jobba lite med den, med hantverket. Vi börjar med att gestalta. Det har du säkert hört, att man ska gestalta istället för att förklara eller redovisa. Om vi tar ett klassiskt exempel. Ofta handlar det om en känsla som ska visas på något sätt eller en reaktion. Så här kommer en beskrivande mening. Anna var väldigt nervös när hon gick in i rummet. Det är rakt på sak, det är inte gestaltat. Men om man vill istället visa känslan så kan det bli så här. Anna stannade i dörröppningen. Fingrarna gled över jackfickan igen. Hej, sa hon, lite för snabbt. På det viset kommer nervositeten fram utan att man behöver liksom tala om att vara nervös som var. Vilket ju gör då att läsaren tolkar och känner sig delaktig i det som händer. Jag ska ta ett annat exempel. Där är känslan uppgivenhet. När man förväntar sig någonting och så blir det inte så som man hade tänkt sig. I det här fallet så är det en som heter Harald som lyssnar på en som heter Billy som ska berätta någonting. Absolut, sa Billy och satte igång. Harald sjönk ner på stolen och fortsatte sedan att sjunka ner i den tills han liknade en säck potatis. Det här exemplet har jag tagit från En dåres försvarstal av Paula Pelletieri. Och istället för att alltså säga Harald var uppgiven eller han var besviken, så visar hon det med hjälp av bilden av en säck potatis, vilket gör att jag ser det ju framför mig när jag läser boken. Inte bara att han känner på något sätt, utan jag känner med hela min kropp hur jag skulle sjunka ner som en säck potatis. Så med få ord så skapar man någonting mer i läsarens huvud, och det är ju det som är gestaltning. Jag ska ta ett annat exempel som också på sätt och vis har med gestaltning att göra, men det är de där små orden som man lägger in i onödan som liksom förstör gestaltningen, eller inte förstör, men ändå tar udden av den. Och det kallas ju för filterord. Och filterord är typiska ord som förklarar lite för mycket. Här är ett väldigt kort exempel. Hon såg hur mannen gick över gatan. Och det är det där såg hur som är filterordet. Utan filterord blir det mannen gick över gatan. Mycket mer rakt på sak. Oftast behöver man inte tala om att någon ser, utan bara vad den ser. Man behöver inte berätta att någon känner, utan vad den känner rakt på. Och den här typen av rensning av filterord gör texten starkare. Jag ska ta ett till exempel som handlar om tempo. Så här skulle du kunna låta ett manus. De gick in i huset och satte sig och började prata. Det här är ju jättevanligt att man vill liksom beskriva skeendet. Men det kan man istället gestalta och på samma gång få upp tempot och livfullheten genom att lägga in lite dialog istället. Så igen här då, man behöver inte säga att de börjar prata utan låt dem prata. Så då kan det istället, så här var det alltså. De gick in i huset och satte sig och började prata. Istället kan man skriva så här. Dörren slog igen bakom dem. Så, sa han, nu pratar vi. Ja, Man skulle också kunna säga exakt vad det var de pratade om. Ja, den här typen av små justeringar är typiskt sånt som man gör i redigeringen. Men ju mer man lär sig och övar på hantverket, desto mer sitter det liksom i ryggraden. Så att man behöver inte tänka så mycket på att oh, nu ska jag undvika filterorden. För att man kommer på det liksom automatiskt. Men ändå så är det ju så att även om man vet någonting teoretiskt så kan man behöva att någon annan ibland pekar ut det åt en. Jag minns när jag skrev Det blå palatset och hade min första redaktörsrunda med redaktören på förlaget. Och hon pekade ut några ställen där jag inte hade gestaltat. Och jag tyckte ju att gestaltning, det är väl sånt som jag kan. Jag undervisar ju om det här i mina skrivarkurser. Men ändå så hade jag på några ställen skrivit lite så här typiskt dagboksanteckning. Först gjorde man det och sen gjorde man det. Så till exempel så stod det så här på ett ställe. Vi var på vårdcentralen igår och tog DNA-prov. Nu är det bara att vänta. Ja, det där var alltså ur råmanuset och det tyckte min redaktör var ja, dagbokslikt. Hon ville jag skulle gestalta det mer. Och då jobbade jag lite med den och utvecklade det att jag ville skapa en känsla av att det var lite laddat. Och då la jag till detaljer så det blev så här. I mitt vänstra armväck sitter plåstret kvar efter besöket på vårdcentralen igår. Jag rycker bort det. En liten mörk prick är det enda som antyder att ett provrör med mitt blod är på väg till ett labb för analys och jämförelse med en annan persons blod. Det känns så ödesmättat. Det där var ett exempel på hur jag fick lägga till mer detaljer runt upplevelsen för att det skulle bli en upplevelse och inte bara en kort redogörelse. Ett annat exempel på när jag har fått lägga till saker är i personbeskrivningen. I Det blå palatset så heter huvudpersonen Sabina. Det är en jagberättare och det finns en granne som bor i huset som hon tar över efter sin bror. Och den grannen heter Ingrid och hon är en gammal dam. Och först hade jag skrivit så här om henne. Det är Ingrid, grannen i huset till höger. Hon tar min hand mellan sina båda och håller den kvar. Hennes hud är skrynklig och åldersfläckad och alldeles len. Men sen skriver jag inte särskilt mycket mer om henne. Hur ser hon ut? Så det kommenterade min redaktör som ville veta mer om hur den är hon då, den här Ingrid. Så i den färdiga versionen, då blev det så här. Det är Ingrid, grannen i huset till höger. Hon tar min hand mellan sina båda och håller den kvar. Hennes hud är skrynklig och åldersfläckad och alldeles len. Naglarna är målade i rosa och på varje finger har hon stora ringar. Några med stenar i blått och grönt. Och sen ska ju hända lite dialog. Och så kommer lite beskrivning av hennes hus. Och sen har jag lagt till det här. Ingrid däremot verkar energisk för sin ålder med rak hållning, pigga ögon och omsorgsfullt ordnad frisyr. Nu minns jag hur hopsjunken och rödnäst hon var på begravningen och att jag inte lyckades säga mer än tack när hon beklagade sorgen. Och lite längre ner så fortsätter jag sprider alltså ut beskrivningar av hur hon ser ut. På ett ställe så står så i samtalet så har jag skrivit då i den ursprungliga versionen. Ingrid nickade långsamt. Men så för att lägga till lite mer om hennes, hur den hon är som person, så blev det så här. Ingrid lutar sig fram emot mig som för att höra bättre och nickar långsamt. Så alltså en liten detalj till som visar att hon är lite lomhörd. Vilket spelar roll sen faktiskt för fortsättningen. Och sen slutade med att de skiljs åt. Ingrid klappar mig på handen igen. Och så går hon och så står det så här. Jag tittar efter hennes ensamma ryggtavla där hon trippar iväg. Så på det sättet så fick jag utveckla personligheten hos den här grannen. Genom små detaljer som jag la till lite här och där i en längre scen med dialog. Det här var alltså exempel ur mitt eget skrivande. Men jag jobbar ju mycket med andras texter när jag är lektör. Och det är inte sällan det är barnboksmanus som jag läser. Hur är det med barnböcker då? Jo, där behövs ju också gestaltning. För det är jättelätt att den som skriver glider in i en sån här sagoberättarton med ett vuxet uttryckssätt och tonfall som också då blir allt för förklarande och redovisande. Till exempel om det handlar om Petronella som är 7 år så kanske det står så här. Petronella kände en stark oro inför vad som skulle hända. Där hör du ju, det här är typiskt vuxet språk, kände en stark oro inför. Så skulle inte en 7-åring själv uttrycka det. Och även om det då inte är en jag-berättare utan det här är tredje person så ska det ändå kännas som att man är väldigt nära den här 7-åringen. Så att den som läser och också är 7 år ska kunna känna igen sig och känna identifikation. I det här exemplet, Petronella kände en stark oro, då har vi också filterordet kände. Det här skulle man kunna skriva mycket mer gestaltat, mycket mer rakt på sak. Man kan till exempel lägga in ett agerande istället för förklaringen. Till exempel en replik. Tänk om de hittar oss, viskade Petronella. Där blir det gestaltning. Det blir barnets eget sätt att uttrycka sig. Och det blir mer tempo, högre tempo. Det blir mer enkelt och mer direkt. Så när man skriver för barn så är det ju ofta så här man behöver jobba. Man behöver göra texten både enklare och tydligare. Och mer gestaltat på barnets nivå, läsarens nivå. Det är mycket i skrivhantverket som är likt mellan vuxenböcker och barnböcker. Men just för böcker för barn så är det några saker som verkligen är avgörande. Och det handlar om det här med tonfallet och att man fångar läsaren direkt. Och där är gestaltningen en jättestor del. Om du är intresserad av att skriva för barn och vill veta mer om just det här så håller jag nästa vecka en live-träff, eller faktiskt 2 live-träffar på Zoom om att skriva barnbok. Där jag ger några nycklar hur man bygger en barnberättelse och hur man skapar det här engagemanget som fångar läsaren. Så har du någon gång tänkt att det vore roligt att skriva en barnbok? Häng med nästa vecka. Det är onsdag den 25 på kvällen 19.30 och på fredag på förmiddagen klockan 10. 2 tillfällen att välja mellan. Och det finns en anmälningslänk i avsnittsbeskrivningen där du kan läsa lite mer om det här också. Så när jag säger att skrivande är ett hantverk, då är det sånt här jag menar. Små förändringar i en text som gör en jättestor skillnad för hur berättelsen upplevs. Och det här gäller ju både om man skriver för vuxna och för barn. Och det fina är ju att det här behöver inte vara perfekt från början, utan detta är någonting som man lär sig och man tränar på, så går det bättre och bättre. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej så länge! Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se. Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.